James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå Ann.
Hej Anna-Karin.
Söndag igen.
Och nu är det söndag och vi är här.
Ja, veckan känns så lång ibland tills jag får prata med dig igen.
Man väntar och väntar och väntar. Ja.
Och nu är den här.
Nu är den här.
Irritation, nämn någon.
Ja, fläktar.
Ah, ja. Alltså rum inne i så här.
Ja, alltså fläktar som ett samlingsbegrepp för saker som låter monotont och ihärdigt när jag ska sova.
Mm. Och särskilt detta, på hotell och liknande.
Ja,
då,
på
kanske.
Hotell. Och faktiskt också, jag bor ju en bit från Värnhemstorget i Malmö på Östra Förstadsgatan. Mm. Och detta är en mycket, mycket kroktät gata. Mm. Om man med krogar menar typ falafelhak.
Ja.
Det är inte guldkrogar. Nej. Direkt, alltså. Men det är mycket falafelsel och bla bla bla. Och i det hus jag bor i, så i bottenplanet, så ligger där en fantastiskt trevlig libanesisk restaurang. Ligger en pizzeria, det ligger en sushibar. Och sen så ligger det en allmän snabbmatsställe.
Ja.
Och om jag går och lägger mig lite för sent och det är liksom lite för tyst generellt, då låter de här restaurangfläktarna så fruktansvärt mycket.
Det burrar upp i din lägenhet. Ja.
Så att ibland känns som hela sängen liksom står och vibrerar.
Usch. Men alltså det, jag kan ju instämma verkligen i den irritationen, för att jag kan känna, men jag vill också då irritera mig på fläktar inuti rum som ska underlätta luftkonditionering. Ja. När man är där, och så kanske det är så att man får vinddrag i ansiktet och ögonen börjar vattnas och då förstörs mitt smink.
Ja, det är också.
Det är väldigt irriterande.
Då talar vi dagtid, då talar vi inte om att du sminkar av dig när du lägger.
Ja, självklart. Ja, självklart. Nej, som Sue Ellen och Pamela Ewing i Dallas. Nej, tyvärr inte. Jag lever inte upp till det idealet. Jag smyger inte upp och sminka mig innan övriga familjen vaknar.
Det gör man
bara
när man är väldigt, väldigt nyförälskad.
Ja,
första
ja.
Gången man sover över hos någon, då ser man till att vakna lite innan. Ja. Så att han ska
och då gäller det att det inte är någon fläkt i det rummet.
Ja, för då förstörs ju allt direkt. Ja. Men då har man ju varit vaken hela natten, så man är helt redo att gå upp och sminka sig.
Ja.
Men detta är oerhört irriterande. Och egentligen handlar det väl liksom om alltså bristen på sömn gör mig alltså på riktigt galen.
Ja.
Jag klarar inte av att inte sova. Och när det är liksom flera nätter så här, då hela jag bara trasas sönder. Ja. Jag blir mycket känslig och irriterad och börjar till slut se små tomtar i hörnen.
Men vi kan väl skicka ett budskap då till alla kebaberior i Malmö och också hotelletablissemang att vänligen investera i lite mer, lite dyrare fläktarrangemang som jag inte har så hög ljud.
Precis, tänk på oss som är lite sköra psykiskt och behöver vara sömn. Men och framförallt måste jag ändå säga hotell. Därför tar man in på ett hotell så alltså man vill sova.
Ja, precis.
Så ha inte några liksom fläktar inne i rummen som låter.
Nej.
Gör
nej.
Något åt detta. Vad har du irriterat dig på?
Jo, jag tänker vara lite ordningsman här, ordningskvinna, och säga att det är ett oskick detta att folk inte hälsar på varandra. Alltså när man är ute och promenerar jag bor ju i en relativt liten by ändå, en förort till Göteborg.
Det lät mycket trevligt att så by en förort.
Ja, jag vet. Men det är byförort.
Ett samhälle.
Ja, ett litet samhälle. Och där jag tycker att det är ju så här, när man promenerar på en gata i staden så säger man inte god dag till alla man möter. För att då skulle man göra inget annat och folk skulle tro att man var lite lätt galen.
Kanske inte hade sovit många nätter.
Men om du går och promenerar i skogen exempelvis och möter en enskild människa, då hör du ju till god så att säga, ja, det är grundläggande att då nicka till eller ja. Säga hej hej eller någonting sånt där. Detta menar jag håller på att förflackas och försvinna. Att man kan då tänka sig att bara liksom passera varandra trots att man är på en väldigt öde plats. Om du vandrar i Kullaberg eller jag går i skogen hemma vid och jag möter någon, då bör man hälsa.
Ja, för om det är så att okej, du och jag är de enda mänskliga varelserna på en radio nu liksom av kanske en kvadratmil.
Ja.
Då måste vi hälsa. Ja. För vi är människor. Alla de andra här är djur.
Ja, precis. Jag tycker att det är så trevligt när man ser såna här gamla journalfilmer, svartvita från en stadsmiljö för att när herrarna hade hatt och sådär. Ja. Att man ändå lyfte på hatten när man träffade någon och sa god dag, även om man fick göra det väldigt tätt och väldigt ofta. Så jag kan väl tycka att vi kan väl ha någon slags höja lägsta nivån för civilisation här och ändå säga hej eller goddag när vi möter någon i skogen.
Eller i alla fall ta ögonkontakt, nicka lite lätt och le.
Ja.
Och det är samma när man till exempel går upp på en buss. Då tycker jag det hör till att man också, när man nu får gå på där fram igen, att då hälsar man faktiskt busschauffören.
Ja, visst gör man det. Ja. Och det är ett sätt att också signalera, jag är inte farlig.
Och det är ett sätt att också inte liksom pervertera den kantianska principen om människans inneboende värld faktiskt.
Ja.
Att det är klart att busschauffören i detta fallet är ett medel för mitt mål att ta mig någonstans. Men busschauffören är också ett mål i sig själv.
Ja.
Därför hälsar jag.
Ja. Så jag tycker att vi skärper oss där lite grann och börjar hälsa igen. Och vi lär våra barn också att de ska titta upp och se folk i ögonen och nicka till när man möter någon på likartat vis.
Jag håller med, men jag måste ändå fråga en sak. För att jag bor ju då i ett hyreshus, ganska många i den trappan. Och alla utom en familj är jättetrevliga med att hälsa.
Mm-hmm.
Det är väldigt många olika nationaliteter och alla pratar inte svenska, men alla hälsar på det sätt de kan. Förutom en mycket obehaglig, hoppas ni lyssnar nu, svensk akademikerfamilj. Där pappan för övrigt är någon vänsteraktivist som ogillar mig.
Ja.
Hans tonårsdotter vägrar att hälsa på mig. Och varje gång jag ser henne i trappan så säger jag hej.
Ja,
mycket demonstrativt.
Ja.
Hon bara vänder bort blicken. Så när jag sen träffade honom på väg ner till tvättstugan så sa jag att jag tycker att du ska lära din dotter att hälsa.
Ja.
Därför det hör faktiskt till vanligt hyfs. Varför hälsar inte din dotter?
Ja, ja.
Det var och då blir han väldigt sur.
Jaså?
Ja.
Men jag tycker du gjorde helt rätt där.
Alltså ja, att jag tycker vi får hjälpa sig åt.
Ja, precis. Och det, så där gör jag ofta också att jag säger, jag markerar att nu borde du ha hälsat.
Man hälsar demonstrativt.
Ja, precis.
Nej.
Ja,
man kan hälsa en gång till ännu högre.
Och mina barn tycker ibland att det är lite skämmigt att jag gör det då när vi är ute och promenerar i min by.
Mm.
Men då försöker jag förklara för dem att jag har gjort mig själv till ordningsman här.
Ja.
Så att jag går runt och kontrollerar så att folk
någon
kan sköta sig.
Någon måste ta den uppgiften, Anna-Karin.
Och det, jag har axlat den. Ja, det är tungt, men någon måste göra det.
Var vänliga mot varandra. Och är folk inte vänliga, var lite ovänliga så att de tvingas bli vänliga.
Ja.
Av midjan så smal så att råa jag.
Dagens ämne.
Ja.
Ja. Vi har valt att kalla det fåfänga.
Yes.
Vad tänker du med när du hör begreppet fåfänga?
Alltså jag gillar själva ordet. Mm. Jag tycker det är ett trevligt ord. Och för mig så fåfänga, alltså det ger ju lite olika konnotationer. Alltså dels så får jag liksom visioner av boudoirer som luktar gott och det doftar och det är rosenblad och det är mycket vackra kvinnor och det är puderskyar och så vidare. Samtidigt som man också får en känsla av något som är lite fånigt.
Ja,
att det är också något lite fånigt med människor som är för fåfänga. Därför fåfängan innebär ju en viss självmedvetenhet, eller hur? Och självmedvetna människor kan ju bli lite, lite lustiga.
Jo, och att jag tycker också att liksom överdriven eller fåfänga som man, alla har vi ju fåfänga i någon grad.
Det
är frågan om hur mycket vi kan förmå att dölja den fåfänga som ligger bakom hur vi ser ut eller tar oss ut.
Ja.
Men, och när fåfängan blir väldigt uppenbar, då gör man sig också svag och lite löjlig. Så brukar jag tänka ibland. Att
ja,
man,
men så är det.
Ja.
För fåfänga nu, i mitt inledande, liksom när jag bredde ut texten om denna boudoir som jag gärna skulle befinna mig, då handlar det ju väldigt mycket om det yttre. Men fåfänga, det kan ju handla om andra saker också. Det behöver inte handla om fåfänga, det är en mening att man vill vara vacker och bli betraktad som attraktiv och sådär. Utan fåfänga kan ju handla om en massa andra saker också.
Mm.
Att man vill bli betraktad som duktig, man vill ha en viss titel, man vill kanske liksom synas i någon rubrik eller vad det nu kan vara.
Ja, just det. Vis.
Och det kan ju bli lite fånigt, det blir för uppenbart att man strävar efter att till att exempel vara känd eller vad det nu kan vara.
Och att man låter det styra en. Man låter det styra vilka val man gör.
Att fåfängan blir drivkraften snarare än själva innehållet.
Ja, precis. Men jag tänker att när vi satte rubriken fåfänga här så var vi också inne mycket på att just detta att måna om sitt yttre.
Mm.
Och att om man gör det, om man så att säga fixar sig eller stylar sig och lägger manken till för att bli sitt snyggaste jag när man arbetar eller framträder och så kan också det göras till en svaghet. Mm. Alltså där, du och jag har ju arbetat inom det akademiska fältet.
Ja.
Och där, om man i det menar jag...
Det är inte en boudoir.
Nej, det är inte. Exakt. Där finns ju någon slags outsagd regel att man ska... Kraften man har, energin man har, ska läggas in i det intellektuella arbetet och i tänkandet. Mm. Och jag ska inte förspilla min energi och min tid på att göra sådana fjantiga saker som att locka håret eller sminka mig eller något liknande innan jag sätter igång att arbeta. Och går jag tillbaka i min liksom, tid vid universitetet så har jag ju en serie sådana här tillfällen där folk har påpekat för mig det är lite lätt löjeväckande i att jag uppenbarligen fixade mig när jag kom till jobbet.
Du tycker faktiskt börja läppstift.
Ja, och sådär. Och det kan ju då ske på ett väldigt så här lite halvkvädet vis. Eller det kan ske också på ett väldigt
öppet.
Ja, av exempel. Mm. Det senare då vill jag minnas någon gång när någon påpekade att vid inledningen till ett möte så säger de så här. En kvinna sa så här till mig att men vad roligt det är att se, Anna-Karin, att du har tid att göra dig i ordning innan du kommer in på mötet. Jag önskar att jag också hade det. Och så underförstått då. Du har liksom så här förspilt 1,5 timme på morgonen åt att måla naglarna och kamma dina ögonbryn medan jag läste en intressant bok.
Precis, istället. Jag är oerhört upptagen. Ja. Jag är en mycket seriös människa. Ja. Men det är ju liksom att i Sverige så betraktas ful equals seriös på något vis.
Ja.
Jag gav ut böcker på Albert Bonniers förlag tidigare och de hade ju också en lång rad sådana här deckarförfattare. Mm. Men jag gav ut böcker som betraktades som seriösa. Liksom. Jag gav ut böcker, man kan väl kalla lite populärfilosofer, kanske om ondska och så vidare. Och när jag skulle fotografera så var det ju bara liksom ett rått foto. Det blev aldrig liksom photoshopat. Jag fick aldrig någon sminkös, jag fick aldrig någon som fixade håret. Utan jag fick fixa till mig själv så gott jag kunde och sen blev jag fotograferad. Gärna i något kallt ljus så att jag såg så jävligt ut som möjligt. Medan alla de här deckarförfattarna som i verkligheten var mycket fulare än vad jag är, faktiskt. Mm. De fick ju liksom sminköser, de fick frisörer och de fick sjukt mycket photoshop.
Ja, just det.
Men... Så de såg ju mycket snyggare ut än jag.
Ja. Så där är det ju lite inom vilken genre man verkar. Precis. Eller inom vilket fält man verkar. Sätter också ribban för hur fåfäng eller hur mån om ditt yttre du får lov att vara. Och det, jag tycker det är ett bra exempel. Man kontrasterade mot hur jag fanns vid ett tillfälle med som referensperson i en utredningssammanhang. Och det var väldigt så här, kopplat till riksdagens utredningar. Och så, här, så det var rätt så tungt och seriöst att finnas med där. Mm. Jag tyckte att jag fick liksom blev upplyft av att få vara med där och få göra inspel i det viktiga arbetet. Men den som ledde den här gruppen, han såg uppenbarligen inte det på samma vis. Eller så var han inte alls smittad av den fåfänga som jag då har. För han hade tvärtom gjort en grej av att han hade ofta lite söndriga skjortor på sig.
Ja.
Och, alltså, och då menar jag inte att det arme fanns...
Arme man med sin magra professorslön. Ja. Han hade inte råd med hela skjortor.
Nej, men det fanns liksom ett, var inte det att det var ett litet slitage som jag med min falkblick...
Eller något som hade inträffat. Det var just på morgonen, han hann inte byta.
Nej, den hade revor så att säga. Det var sönder, den var trasig på sina ställen. Och det var inte vid ett tillfälle utan detta återkom möte efter möte. Han verkade inom fältet sociologi. Och
jag är icke förvånad när du säger detta.
Nej. Varför?
Så här, alltså jag började min akademiska bana på Stapland Ben genom att läsa socialpsykologi. Det var det första jag läste på universitetet. Och jag chockerades av, vi hade bland annat en föreläsare, en kvinnlig sådan med någon slags latinamerikanskt ursprung. Hon hade alltid otroligt fett hår.
Jaha.
Jag fascinerade så av detta att hon aldrig hade rent hår. Hur lyckades hon?
Ja.
Och också de här liksom otroligt slitna kläderna med ofta väldigt hängiga, stickade tröjor som var uttända.
Noppiga.
Ja, tradiga jeans, väldigt praktiska skor och sådär. Under mina år i Lund så hamnade jag ju, eller sökte mig ganska ofta till psykakuten. Mm. Det blev som ett andra hem kan man säga, väntrum på Sankt Lars. Och när jag satt där så satt man ju där, man pratade inte med varandra i ett väntrum på psykakuten. Nej. Det skulle vara mycket
konstigt. Och bilen går bra.
De brukar ligga någon sån här hänt i veckan och det blir så konstigt så eller allas då med massa recept på kakor. Man sitter där med en fruktansvärd ångest och läser om bästa sätt att göra syltkakor. Liksom. Mycket konstigt. Ja. Men i alla fall, då satt ju alltid andra människor. Då satt där tämligen ofta män som ser ut ungefär som den du beskriver, alltså i väldigt sjaviga, ostrukna skjortor, kanske liksom någon slags stubb som är verkligen beyond sån här 63-dagars stubb och så vidare. Och då visste jag aldrig, är detta en uteliggare eller är det en professor i sociologi? Därför det var så professionen i sociologi såg ut när jag pluggade sociologi.
Alltså, och det där är ju märkligt för sociologi som vetenskapligt fält, det är ju, de är väldigt, det är ju klass och dimensioner av socioekonomi och liknande som de huvudsakligen ägnar sig åt att studera och fördjupa och förklara. Och då är det ju väldigt märkligt att fältet som sådant har organiserat sig eller har någon slags tyst överenskommelse att vi ska alla se ut som att vi tillhör uteliggarklassen.
Ja, precis. Jag tror att det är, de tror att de gör en slags arbetarism.
Ja, precis.
Det vill säga, de lajvar arbetare. Ja. Att de har,
det är solidaritet på något
vis. De tror att de är solidariska genom att ha sjaviga kläder. Och de kanske tycker att de ska göra sådana saker som att gå på fotbollsmatch och äta korv i bröd. För att arbetare gör det. Men jag ska säga liksom att ingen riktig arbetare skulle någonsin låta sig luras av en sociologiprofessor.
Nej,
för man ser direkt att den här människan spelar bara.
Mm.
Och jag tycker att det är... Jag tycker att det är oförskämt mot sina medmänniskor att inte vara sitt vackraste jag.
Ja,
om jag får uttrycka mig så.
Och där vill väl du och jag nästan säga att det finns någon slags plikt i att sköta sig, en plikt i att göra det bästa
det
man kan av hur man ser ut, och att också, och här rackar vi igen på de här sociologerna, att visa respekt för det ämbete man uppbär.
För du beskrev ju hans situation där ni satt i en referensgrupp och ni var där i egenskap av er kompetens, era kunskaper.
Ja.
Men jag tänker liksom att både av respekt för sitt ämbete, i det här fallet hade han ju en professor, men också av respekt för uppdraget, så ser man till att ta på sig, tycker jag, en kavaj.
Ja,
och i alla fall en hel skjorta.
Jag tycker det också. Ja. Jag tycker inte man koketterar med såna här saker.
Nej, och jag jobbar med politik och tycker när vi har fullmäktige till exempel, regionfullmäktige, då klär faktiskt alla upp sig. Där är väl någon enstaka på vänsterkanten som gör en grej av att komma dit och se sjaviga ut. Men annars är det så att kvinnorna, de har liksom skor med klackar och en liten klänning eller en dräkt, och männen har kostym och slips. Och det tycker jag är fint, därför att nu är vi här för att fira demokratin. Idag ska det fattas beslut. Och det tycker jag är ett uppdrag och en situation som kräver respekt.
Ja, precis.
Och det uttrycker man faktiskt genom sin uppenbarelse.
Ja.
Kommer man dit med fett hår i en söndrig skjorta, osminkad. Okej, männen kan slippa sminka sig om de inte nödvändigtvis vill. Då tycker jag att man signalerar att jag skiter egentligen i det här.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Men jag tänker, nu, du var inne på politiker där och jag vill föra in två kontrasterande exempel på dels, om du minns Jan Björklund i hans sista valrörelse tror jag det var, då fick han för sig, eller hans stylist fick för sig att det skulle vara en bra idé om han hela den sista månaden hade samma kläder på sig varje gång han framträdde. Minns du det?
Nej, det noterar
jag. Han hade ett par beige chinos och en mörkblå skjorta.
Jaha.
Och han framträdde i detta dag. Han hade givetvis flera uppsättningar.
Precis, det måste, men nu när du säger det så ser jag det framför mig faktiskt.
Och jag tror att de tänkte så här, det här är bra Jan. Det kommer att antyda att du har kavlat upp ärmarna nu.
Du jobbar
nu
så mycket så du hinner inte byta kläder.
Nej, du tänker bara. Det är lite som det där jag beskrev innan, att man ska fokusera på tankeverksamheten och inte på det yttre. Men jag kan säga att det gjorde med mig var ju att varje gång jag såg honom så tänkte jag, vad är det du håller på med för fjanteri? Du har ju, vi ser ju att du tidigare har växlat kläder.
Det känns ju fåfängt på ett annat sätt, eller hur? Det är ju en utstuderad fåfänga när man vill konstruera sig själv som så otroligt hårt arbete. Så man, jag har inte tid. Nu har jag har 10 likadana skjortor och 10 likadana byxor.
Jag har så lite initiativkraft själv så att jag har frågat någon till råds om hur jag ska göra. Och den personen kom på tipset, ha alltid samma kläder.
Men vet du vad, för många år sedan så läste jag en intervju med en väldigt chic kvinna från New York som jobbade med något häftigt. Hon jobbade säkert med reklambyrå eller någonting. Och då hade hon uppfunnit en uniform till sig själv. Hon hade en vit, välskräddad skjorta. Hon hade ett par svarta slacks och ett par svarta liksom, i modell härskor då, lack. Och sen så hade hon någon typ liksom någon svart skarf som hon knöt då i någon stor rosett eller något. Och hon hade samma, hon hade exakt samma uniform varje dag. Ja. Hon hade ju flera uppsättningar, precis som antagligen Jan Björk. Ja. Och så hade liksom 10 liknande vita skjortor och så vidare. Och detta hade hon gjort därför att hon tyckte att hon la ner så mycket onödig tid på att välja kläder på morgonen. Så då hade hon uppfunnit den här uniformen. Mm. Och jag tyckte det var så fascinerande för att den här, jag tror det var ett reportage för El eller möjligtvis Femina, där den här kvinnan då upphöjde sin förebild. Och jag tyckte bara det var sjukt tråkigt.
Ja.
Alltså så här, mina kläder signalera vem jag är. Och jag är olika människor varje dag.
Ja, just det.
Mer eller mindre.
Ja, ja. Nej, jag gillar ju kläder väldigt mycket. Jag tycker att det är roligt. Så att om jag skulle se det som ett straff. Om jag bara fick ha samma kläder dag efter dag efter dag. Men det jag tänker också. Det finns en aspekt av det här med hur politiker får lov att göra sig eller framträda eller inte, där det finns en manlig kvinnlig en genusskillnad helt enkelt, därför att jag tog det exemplet med Jan Björklund som ligger lite längre bak i tiden, men relativt nyligen så blev KD-ledaren Ebba Busch.
Ja just det, det var den vita klänningen.
Hon hade en vit klänning på sig, en partiledar debatt.
Det var väl i våras någon gång, va?
Ja precis, och detta blev då föremål för väldigt många texter, särskilt en där man attackerade henne för att hon hade iklätt sig oskuldens färg, eller att hon hade klätt sig till brud som om hon skulle gifta sig med Jimmie Åkesson. Det var en så alltså, långdragen tolkning.
Det var en så sexualiserad text också. Men snuskig på något vis.
I detta ligger, menar jag, att det är ofta Ebba Busch för kritik för att hon gör sig feminin och för att hon är väldigt liksom, exakt i sitt uttryck. Ja. Hon har en väldigt tydlig stil. Det är en feminin stil också. Samtidigt som hon är ganska hård, tuff i sin
finns ju en diskrepans mellan hennes yttre och hennes agerande, så att säga.
Men det jag tänker att opinionsbildare eller journalister inte kan hantera det där är ju också ett uttryck för hur att handlingsmanöverutrymmet för kvinnor, för kvinnliga politiker är fortfarande till del mindre eller snävare än vad man kan se för manliga politiker.
Ja. Men det är så intressant, för just Ebba Busch är ju alltid, tycker jag, väldigt, väldigt liksom, passande och trevligt klädd. Hon är en mycket vacker kvinna som också är väldigt feminin stil. Men jag tänker liksom, Nyamko Sabuni är också påfallande ofta klädd i väldigt liksom, när man får dra liknande klänningar. Hon är också mycket vacker.
Ja.
För att inte tala om Alice Bah Kuhnke som ju var väldigt utstuderad.
Och som använde just detta med modeindustrin. Och hon, liksom
hon använde ju också det för att föra fram olika budskap. Det var väldigt viktigt på hennes olika Nobelkreationer. Kommer ju någonstans någon klänning av papper som skulle symbolisera de smältande isarna eller någonting.
Man behövde
en bruksanvisning för att tolka det.
Hon tänkte lite för mycket ibland.
Hon tänkte lite för mycket. Men det känns som att det är framförallt Ebba Busch som blir attackerad för att hon är snygg. Och hon har för snygga kläder. Och det var också den här vita klänningen. Det var någon hemmafru-estetik och jada. Varför blir inte Sabuni attackerad på samma sätt? Och varför liksom klandrar man inte Bah Kuhnke och funderar över hur mycket tid lägger du egentligen på att prova kläder hos olika designers och skräddare? Det var aldrig någon som ifrågasatte det.
Nej, precis. Nej, men när jag läste alla de där harangerna kring henne och attackerna på henne, så kom jag att tänka på en journalist som en gång frågade mig om någon har tvingat mig att se ut som jag gör. För att det kan väl ingen människa vilja av egen fri vilja. Men då kan jag ju meddela det att så är det alltså inte. Jag
har alltså valt att se ut
så. Jag har valt det här själv.
Det är
själv.
Inte din man som tvingar det.
Nej, det är inte
ens. Eller kanske Ivar Arpi. Han kommer med yxan. Och något jävla citat av, vem var det nu?
Ernst Jünger.
Ja visst, Jünger yxan. Och säger, Anna kan ta på dig läppstiftet. Och då säger du, ja visst.
Ja, det är precis så det är faktiskt.
Alltså jag tycker det är som en liten film.
Ja.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Nej, men det är märkligt det här att det ska ifrågasättas att en kvinna liksom faktiskt väljer att se kvinnlig ut. Och det säger ju någonting att kvinnligheten och de kvinnliga attributen står väldigt lågt i kurs på det sättet. Inte minst inom de sfärer som hävdar sig vara väldigt feministiska.
Ja.
Låt oss återvända till sociologerna ett tag. För sociologin är ju också en disciplin som är mycket intresserad av feminism, av genusvetenskap och så vidare. Men jag har ju ett lysande undantag. Min goda vän Emma Engdahl som är professor i socialpsykologi, hon är alltid mycket snyggt klädd och mycket vacker kvinna. Men annars så upplever jag kvinnliga sociologer som väldigt nedtonade. Och ibland liksom att de faktiskt gör sig fula. Jaha. Det ligger liksom i det här, nu ska jag vara seriös.
Ja, just det. Jo, men jag tror att det springer nog ur det faktum att kvinnor har alltså, fått kämpa sig in i vissa fält och fått beträda arenor som inte är... Där det inte finns plats för... Det har varit manliga arenor helt enkelt. Och där att man då understryker det faktum att man är ett annat kön och att man därmed också ser annorlunda ut gör att man understryker sin annorlundahet eller vad vi ska kalla det i förhållande till de som är normen där. Precis. Det är ju liksom inte så svårt att förstå egentligen.
Men som feminist så borde ju det normbrottet vara väldigt intressant då, att komma på höga klackar och sådär. Men jag tänker att jag tror att det här är också ett uttryck för det här liksom slitna idén om the male gaze. Det vill säga att man vill inte tillfredsställa the male gaze. Men när jag tar på mig mina högklackade skor och sätter på mig läppstift så är det inte det för att tillfredsställa några manliga blickar. Nej. Det är för att tillfredsställa min egen blick.
Ja, precis.
Därför jag mår bättre när jag tycker att jag ser ut så bra det går.
Ja.
Sen ska man inte heller underskatta alltså den potential till makt ligger i de kvinnliga attributen.
Det finns, självklart.
Ja, alltså det finns en hel del studier som visar att män blir mycket sämre förhandlare om motparten är en urringad kvinna.
Mm.
Därför han kan inte tänka på någonting annat än urringningen. Mm. Och så kan man ju faktiskt använda sin kvinnlighet också.
Men då måste man ju ha en rätt rejäl hylla. Hur gör man om man inte har det?
Nej, alltså du måste ju ha något att flasha.
Jag måste ha något att trycka upp.
Du måste ha något att erbjuda. Så är det.
Ja.
Det är en motsatt effekt. Men det är så intressant.
Jag hade man får jobba antingen med brösten eller med röven. Har man inte det ena kan man ha det andra.
Hur ska du använda röven i en förhandling? Hur ska du otvunget resa då lite då och spänna fram röven?
Detta tål att tänka på.
Ja, vi får fundera på det. Mm. Men jag, en gång för många år sedan så hade jag en A-kurs med många studenter. Det var väl runt 100 stycken. Och då var det en kvinna med mycket anslående byst.
Ja.
Hon satte sig alltid längst fram i mitten och var urringad varje dag. Och jag kunde inte låta bli att titta.
Nej.
Så jag kan känna sympati för de här männen. För jag blev liksom så förvirrad. Ja. För jag tänkte, 8:15 torsdag morgon, idag ska vi prata om Augustinus. Varför är hon så urringad?
Ja, jag kunde liksom inte... Men det är ju egentligen... För det finns ju någonting annat här som handlar om att också klä sig för sammanhanget.
Precis.
Och där det du föreslår om att man kanske i vissa lägen kan använda sig av de kvinnliga attributen och leka lite med det också.
Men man ska göra det med finess och försiktighet
det jag
i
menar.
Rätt sammanhang.
Mm. Och där jag tänker att häver man sig för långt ut på kanten i förhållande till vad som är liksom aptitligt eller rimligt i sammanhanget, då gör man ju sig själv till åtlöje snarare, eller att
absolut.
Man framstår som apart helt enkelt. Och det där är ju en fin balansgång, men där... Alltså, menar, det är ju inte så att det svämmar över av kvinnor som gör på det här viset som du beskriver nu, utan det är ju någonting som är väldigt
så
ovanligt.
Så flashar sitt dekoltage. Nej, alltså allvarligt, kanske skulle vara mer dekoltage i samhället.
Ja.
Jag vet inte.
Men talar om dekoltage och liksom fåfänga och kvinnlighet och allt sånt där, så funderar jag på en annan del i detta som har blivit ett fenomen som uppträder och som ofta framhävs som att vara en del av en kvinnlig frigörelseprocess. Ja. Nämligen detta att kroppar kan se, den kvinnliga kroppen kan se olika ut.
Ja, alltså
att
det är en del, också.
Ja, precis. Ja. Men att det smala idealet då, att man ska vara nett, petit och så vidare. Det finns ju något som man kallar kroppsaktivism.
Just det.
Nämligen att man visar också kvinnor med övervikt, mycket övervikt till och med, ska då så att säga ses som det här är lika normalt som en, så att säga inom citationstecken, normalviktig person. Det här är lika vackert och så vidare. Och det är ju en trend som finns på alla sociala medier. Vi ser också idag att Kappa och Lindex, alla de stora kedjorna, månar verkligen om att ha modeller som inte bara har så att säga en viss rondör, utan de är mycket stora.
Ja.
Vad är dina tankar om det?
Alltså jag är lite kluven. Så här är det. Naturligtvis så jag är inte på något sätt trådsmal själv. Det var länge sedan jag var trådsmal. Så liksom innan mina tre barn var jag mycket smal. Nu är jag inte det. Och det är väl klart att det är bra att det finns liksom en öppning för och en insikt i att alla ser olika ut. Men jag blir lite oroad när man framhåller en kropp som faktiskt är väldigt osund som ett ideal. Därför det är så att övervikt ganska snabbt blir ett hälsoproblem. Mm. Alltså du utsätter ditt hjärta, du utsätter hela ditt system för problem om du har ett BMI över vad det nu är.
Ja.
Och då kanske man inte ska glorifiera detta tycker jag. Därför de modellerna som du... Alltså det började väl någon gång kanske för 20 år sedan med det som man kallade mulliga modeller.
Ja, precis.
Där
ja.
Man tyckte att hon, den här, vad heter hon?
Anna Nicole Smith.
Anna Nicole Smith, ja. Liksom, för hon hade ju rejäla bröst. Ja. Men ändå, där ja. Har vi ett dekoltage för att visa upp, kan ja. Man säga. Att, men jag menar, hon var ju liksom mullig och mullig. Ja, det var när man jämförde med de trådsmala Kate Moss-idealen som vi hade haft precis. Tidigare. Och liksom jo, det... de här supermodellerna. Hon var ju liksom en klassisk pinuppa. Mm. Men från det här med mulliga modeller och från liksom, för jag tycker det är trevligt att jag har själv storlek 40 i kläder. Mm. Det är bra att veta om de vill skicka en klänning till mig också. Och det är ju liksom, det är inte ovanligt att kvinnor i min ålder har 40. Mm. Jag är inte på något sätt, nej. Jag kan inte vara med i någon sån här biggest list. Fullt så stor är jag inte liksom. Utan jag känner mig rätt som normal. Mm. Och då är det väl trevligt att i modereportage också har kvinnor i storlek 40. Inte bara liksom 32 eller 34.
Nej, precis.
De är inte så
size
många.
Zero.
Nej, precis. Yeah. Om de aldrig, liksom, då får man leva på vatten typ. Man ska vara så liten. Men från det till att man ska ha människor som ser ut som om de är med i det här liksom TLC-programmet och människor som väger ett halvt ton. Mm. Det är inte bra. Därför
men det
är farligt.
Jo.
Nej, men normalisera inte den sortens faktiskt hälsovårdlig övervikt.
Och det är väl det som kan verkligen göra att jag lägger min panna i djupa veck över det där också. Därför att Det finns böcker som har utgivits om den här kroppspositivismen. Ja. Jag lyssnade för en tid sedan på en intervju med en kvinna som hade skrivit en bok som handlade om det viktiga är att så att säga inte i förhållande till barn projicera bilden av att man en viss typ av kropp också är i ett ideal att eftersträva. Ja. Men i detta finns ju precis som du säger att då döljer man eller man tiger kring det faktum att övervikt också är med för hälsorisker.
Precis, man ljuger ju om det.
Ja, man ljuger om det och man tänker att vore inte livet mycket härligare om man var en lika frisk figur och man inte ådrog sig några risker för sjukdomar och liknande och kan så att säga svulla all typ av mat som finns i hela världen. Så är det ju tyvärr inte.
Nej, tyvärr inte. Hela min dag förstördes ju för att jag åt en kardemummabulle igår.
Ja, för du tänkte på det då?
Jag tänkte på kardemummabullen hela dagen. Och det var inte värt det, för så jävla god var den inte.
Nej, nej.
Och det får man ändå väga med alla frestelser som finns. Liksom. Kardemummabullar, otrohet, allt möjligt som vi frestas i. Man måste hela tiden tänka, är det värt det?
Ja, just det.
Är ångesten efter att vara upplevelsen så bra? Var kardemummabullen så god så att det var värt flera timmars ångest?
Ja.
Nej, det var den inte.
Nej, just det.
Det är tråkigt.
Men då är det ju det där tipset, Ann, att du ska alltid tänka på vad var vikten på den där kardemummabullen. Om den bara vägde 100 gram.
Alltså den var rätt stor.
För du bara tar vikten och så tänker du, det är bara det jag kan eventuellt gå upp i vikt. Ja, 100 gram.
Ja, precis. Det är som 100 gram. Det är inte svårt med 100 gram varje dag.
Nej, men jag
tycker det är något problematiskt med det, faktiskt. Och jag tycker att det liksom har gått så långt så att jag upplever att sjukvården har svårt att hantera de här frågorna.
Precis,
Och då blir det ju faktiskt ett konkret problem om sjukvården inte kan säga till en person som kommer in och säga att ja, du borde nu gå ner 10 kilo.
Nej, men vi vet ju också att BMI ligger för högt hos väldigt många skolbarn idag.
Och det är ju oerhört tragiskt.
Och det är det. Och där, om det skulle sätta sig någon slags tystnad kring att tala om och med föräldrar faktiskt understryka att här bör ni lägga om kosten eller barnet bör vara i mer fysisk rörelse och liknande, så är det att göra de här barnen en väldig björntjänst faktiskt.
Ja, men jag tänker det gäller ens partner också. Man vill ju att den man lever, man ska tycka att man är attraktiv och vacker. Mm. Och det är ju naturligtvis väldigt sårande om ens partner säger att jag tycker att du har gått upp lite väl mycket i vikt. Mm. Men jag tycker nog att det finns en omsorg och kärlek i detta också. Mm. Och att man sen då stöttar den här personen i att försöka gå ner några kilo.
Ja.
Så kan man få några år till. Om det inte är så att man tänker så att låt henne äta ihjäl så blir av med.
Men jag vill ändå spåna vidare på det där med just också hur föräldrar förhåller sig till, för jag tänker att man någonstans sätter barnets liksom ribbor för hur man ska se ut eller framställa sig själv i vilket skick går man till skolan? Mm. Hur slafsig kan man se ut när man kommer till skolan? Hur ser man ut när man går på fest? Vad är skillnaden mellan vardag och fest och så? Där jag kan tycka faktiskt att föräldrar av idag är lite väl liberala kring det där och att man istället tycker så, det är så härligt om barnet får liksom välja själv eller mitt barn vill inte klippa sig så därför så har barnets hår en tovhärd eller något liknande. Och det, där jag tycker
att Amanda Lind dreadlocks blir det sen.
Ja. Men där föräldrarollen faktiskt innebär att man också ger barnet ramar vad gäller någon slags förhållningssätt kring det. Sen kommer ju naturligtvis en tonårsperiod ändå där barnet testar sin egen, liksom hittar sin egen smak och sätter sina egna, har sina egna idéer.
Ja, och måste så kanske färga håret rås eller vad de nu gör.
Det, är också, det måste också finnas, men jag talar om de små barnen här egentligen.
Men det är ju som allting, att du måste först få ramar och regler för att kunna protestera mot dem. Mm. Och det är ju faktiskt förälderns plikt också, att ge de här ramarna för att barnet sen vid en tillräckligt mogen ålder ska kunna bryta sig ur de här ramarna och kunna liksom ta spjärn mot det, de regler som du har satt upp. Mm. Om du aldrig får regler och ramar så kan du inte frigöra dig heller. Därför då är allting bara helt flytande.
Ja.
Och det tycker jag, det är ju en delvis annan diskussion. Men jag vet liksom när barn frågar vuxna, och kanske mamma tror på Gud, och många vuxna då svarar med en motfråga: vad tror du själv, lilla gumman?
Ja.
Jag tycker det är förfärligt att göra så, för att barnet vill ha ett svar. Mm. Och då kan du säga ja, det gör jag, eller nej, det gör jag inte, eller jag vet faktiskt inte. Men då kan barnet utgå från det i sina resonemang. Mm. Men då lägger du tillbaka ansvaret på barn. Och det är samma med kläder. Så det är klart att du måste säga att ja, den där prinsessklänningen är supertrevlig. Mm. Men alltså, det är faktiskt 12 minusgrader ute och regnar. Mm. Mm. Och ni ska ha friluftsdag idag, så du får ha något annat. Ta på dig de här byxorna jag har lagt fram.
Ja, precis. Eller idag är det, nu är det stort kalas idag. Ja. Och då ska vi ta på oss lite finare kläder. Och det ska du också göra.
Ja.
Det tycker jag absolut
att nu man ska. Nu blir det prinsesskläder.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Men fåfänga, tänker jag också, är någonting som, alltså jag tänker ibland att fåfängan eller frivoliteter eller dekadens eller vad man kan, att det är också någon slags motståndshandling i en tid som är väldigt tråkig, för att jag tycker att vår samtid är väldigt moralistisk. Mm. Den är grå, den är trist, den är dömande på många sätt. Yeah. Så jag gillar liksom fåfängligheten i liksom att ställa till en stor middag, att liksom slösa med champagne, att sabrera champagne, att ha väldigt opraktiska skor. Jag hatar praktiska skor.
Yeah.
Det är få saker som jag måste avtända, som att säga en människa med praktiska skor. Mm.
Jo, nej, men det är precis. Det finns faktiskt ett motstånd i detta, att på ett eller annat sätt försöka sticka ut med att man inte är den här gråa. Man har väldigt mycket i olika nyanser av grått, så att säga, på sig. Och det är, alltså, jag kan komma att tänka på en, alltså apropå de här professorerna i sociologi som vi har haft som en liten röd tråd i vårt avsnitt om fåfänga. Där,
som antitesen.
Ja, som antitesen då, motbilden här. Där, när jag startade forskarutbildningen och kom in min allra första dag och skulle få mitt rum, då var jag faktiskt på etnologen. Av någon märklig anledning fick jag min placering där då. Och jag hade inte varit där inne i mitt rum så mycket mer än en timme eller så när det knackade på dörren. Och arbetsmiljöombudet kom in.
Oj, du var för snygg. Du stör de andra, Anna-Karin.
Jag hade parfym.
Du hade parfym.
Det har jag nu också. Ja, jag har det alla dagar.
Du luktar väldigt gott. Vad är det du har för någon?
Det är Mademoiselle.
Ah, det var Chanel. Därför, för det är samma som min dotter har.
Ja.
Så men den är väldigt, den är väldigt god. Hemtrevligt.
Men i alla fall, denna underbara doft hade jag även duttat på mig denna morgon. Jag fick då veta att här får man inte lov att ha parfym. Och det anfördes att det fanns vissa allergiproblem eller liknande, vilket jag mycket, mycket starkt betvivlar, eftersom förbudet eller tillrättavisningen också följdes av följande formulering: här luktar vi som vi gör, vi luktar skit eller vad det nu kan vara.
Här luktar vi som vi gör.
Så att jag hade gjort mig till genom att förhöja min personliga doft då med
du
hjälp
av, falsk, Anna-Karin, för här luktar du inte som du gör. Nej. Utan du låtsas lukta som Mademoiselle.
Så att det var alldeles, med andra ord var det helt okej att komma dit och lukta skit. Svett och ingrodd skit. Men om man hade en dutt Chanel på sig, då fick man en tillrättavisning. Och det tycker jag, om någonting, är ett exempel på hur snålt det akademiska livet kan vara. Och hur lite man behöver göra för att, så att säga, bli en sån där som får en tillrättavisning då, eller blir tittad ner på.
Ja, jag fick en tillrättavisning av en student vid något tillfälle. Det var när jag precis hade börjat undervisa då, kan det ha varit liksom 00 eller 01 någonting. Och jag har generellt faktiskt alltid fått ganska bra kursutvärderingar. Men då var det en student som uppenbarligen var mycket missnöjd med mig som skrev så här: ja, och föreläsaren är en person som talar obegriplig skånska och har snitsiga kläder.
Snitsiga kläder? Skulle det vara dåligt?
Ja, det var liksom det som var så intressant. Liksom, det var liksom en förolämpning.
Ja.
Och jag minns liksom det, för att just då så hade jag hade köpt en rosa mockakjol som jag älskade. Mm. Mm. Den var så snygg, jag undrar faktiskt var den till vägen. Som jag nu hade ganska mycket då. Just då var jag inne i en rosa period, så hade jag alltid rosa i olika nyans. Och den här rosa mockakjolen var liksom, den var grunden i min garderob, kan man säga.
Ja.
Så jag tänkte på det när jag läste den med snitsiga kläder. Och tänkte, det måste vara den rosa mockakjolen.
Ja.
Så sen fick jag gå ut och köpa mig någon grå dräkt eller något.
Ja, fast det gjorde du ju inte, eller hur?
Nej, det gjorde jag inte.
Du höll fast.
Ja. Yeah.
För det är lite det tänker jag också är en sån här...
Det är en motståndshandling.
Och det är väl uppmaningen till våra vänner här som lyssnar. Att stå emot och våga sticka ut. Våga ha respekt, visa respekt för ämbetet i era kläder, i hur ni så att säga iscensätter er själva. Därför att det är en styrka. Det är en styrka också de gånger någon påpekar detta. För det betyder att du har destabiliserat någonting där du är.
Exakt.
Du är på något vis ett hot genom både ditt yttre men också det du förmår med ditt huvud och din mun.
Mm.
Och det ska man liksom, även om det i stunden känns så där att man känner att det kan svida till.
Ja, för man känns lite
så dum. Är det oftast att man innebär att man har liksom ätit sig in lite grann. Man har faktiskt blivit någonting eget i detta.
Ja, men det är sant. För det är ju en sorts normbrott som är intressant. För att man får gärna liksom så utmana normerna genom att kanske ha tre olika hårfärger och jättekonstiga gymnastikskor med kanske en decimeters klack eller något. Då är man liksom, då är det spännande. Men jag menar, man får inte på något vis utmana normer genom att bara se väldigt kvinnlig ut. För det är faktiskt ett normbrott i väldigt många sammanhang idag. Att ha liksom en figursydd klänning och höga klackar och läppstift och blont lockigt hår. Att det betraktas som ett normbrott. Mm. Men det är ett lika intressant normbrott som något annat, skulle jag vilja säga. Ja. Så jag är helt enig med dig, och så vill jag också lägga till liksom att försöka göra det bästa av det ni har. Man behöver inte vara trådsmal, men man ska också se till att man är hälsosam, faktiskt.
Ja.
Så det är en väldigt lätt väg att gå och tänka liksom så att nej, men nu är jag kroppsaktivist här, jag väger 120 kilo och jag kräver av er att ni tycker att jag är vacker.
Mm. Mm.
Det håller inte riktigt, därför nej. Du kommer att bli sjuk om du väger 120 kilo, säger jag.
Mm. Mm.
Så det var väl tipsen idag. Ja. Nu måste vi fylla på läppstiftet.
Men innan vi slutar, vilket är din värsta stilmiss någonsin?
Min värsta stilmiss någonsin?
Har du någonsin gjort en stilmiss? Alltså, jag kan säga då att jag hade en period då jag var ännu väldigt ung, men då jag överanvände en viss form av hårspray så till den grad att mitt hår såg lite ut som kvinnan du berättade om innan, nämligen att det inte var tvättat på flera veckor. Alltså, jag sprayade så mycket så att liksom det stelnade.
Ah, okay.
Förstår du? Och såg så här fuktigt och fett ut. Eller,
Ja, men jag har faktiskt också en hårrelaterad stilmiss som också var när jag var väldigt ung. För att när jag var ganska ung, jag var väl då vid tillfället kanske 16 år, så hade jag en lila tuppkam.
Oj!
Ja, som jag la ner mycket arbete på den här lila tuppkammen. Och sen så skulle jag då färga om det. Och jag jobbade extra som barnflicka hos en frisör i Svedala, där jag växte upp, som heter Aina.
Ja.
Och då skulle hon, som arvode, för att jag passade hennes tre pojkar och läste läxor med dem, så skulle hon då färga mitt hår i salong Aina. Men då blandade hon fel färg. Så håret blev orange.
Oh.
Och jag är mycket, mycket blek.
Ja. Men
orange hår gick inte så bra. Och jag var ju förtvivlad. För att min grej då var att jag hade alltid lila kläder. Jag sydde mina kläder själv.
Yeah.
Jag hade alltid lila kläder. Jag hade lila läppstift och lila hår.
Mm.
Och plötsligt fick jag orange hår. Det gick inte alls ihop på
här. Hela liksom, din look blev sabbad.
Allting blev fel. Så då fick jag istället, min mamma hade en väninna som var frisör. Så jag fick gå dit nästa dag innan skolan. För jag kunde inte gå till skolan i detta. Jag var ju förtvivlad. Så blekte hon ner allt och håret blev ju helt förstört.
Mm.
Så då fick hon istället klippa mig en sån här superkort Annie Lennox-frisyr med alldeles vitt hår. Så det blev ju ganska bra, det blev ju ganska snyggt. Men precis, just det där halva dygnet med orange hår, nej, var hela en fasa.
Hela
min identitet var att jag var lila.
Ja, precis.
Uff, jag blir helt matt när jag tänker på det.
Men vi avrundar där och uppmanar alla till att hålla stilen och göra motstånd genom att hålla stilen.
Att vara vacker är en motståndshandling. Gör så gott du kan.
Yeah.
Vi ses nästa söndag, eller hörs i alla fall.
Hejdå!
Hejdå!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?